Här börjar Bryggan av Kerstin Julin, inläst av Kerstin Andersson för Saga. Prolog. Kränkning, det värsta ord han visste, och överlägsenhet, när någon försökte vara den han inte var och förnedra andra. Själv armbågade han sig inte fram eller ansåg sig för mer. Men han hade blivit förfördelad och kränkt vid olika tillfällen. Han var inte en osocial person, fast om någon försökte pressa honom mot mitten såg han till att hamna i utkanten. Han underordnade sig inte heller allt, var ingen så kallad lagspelare. Han tyckte om havet. Det var både avskräckande och inbjudande, och han kunde sitta i timmar och tänka på allt och ingenting. Ibland slumrade han till i solstolen in till bryggan vid vattenbrynet, men bara korta stunder. Oftast kom han till stranden mot kvällningen för att slippa allt folk och för att tankarna skulle få fritt spelrum utan att störas av barn och föräldrar som tjafsade och förmanade. Ensamheten hade blivit något av hans livselixir. Han hade sett när kommungubbarna monterade bort de mörknade brädorna. 9 år hade de klarat sig. Man trodde nog inte när bryggan var färdigbyggd 1998 att den skulle förstöras så snabbt av vatten, sand och vind. De nya brädorna var av kraftigt och rustikt virke, och det hade älts och diskuterats i det oändliga om hur man skulle göra med infräsningen av namn. Bryggan byggdes av sponsorernas pengar, och sponsorer var allmänheten. Han visste inte hur man fick betala för att få sitt namn eller hela familjens namn infräst i sin bräda. Inför nyanläggningen av brädorna hade de som fått sin bräda bortplockad skrikit sig hesa och krävt att deras namn skulle fräsas in i de nya brädorna, vilket inte var tänkt eftersom det skulle kosta en hel del. Till sist hade folket vunnit namnstriden, men arbetet blev därför fördröjt. I vilket fall som helst skulle man ändå vänta tills beachhandbollen var över. Detta årliga spektakel som förstörde stranden mer och mer för varje sommar som gick. Stella Morrison kom som utbytesstudent till universitetet. En intelligent men något konservativ student från London. Hon hade en svensk mamma i England och ville lära sig svenska språket fullt ut och svensk historia. Hennes kopparröda, lockiga hår var vackert, och det osäkra leendet fick honom att känna sig avslappnad. Kanske kände hon sig trygg av hans vänliga blick, och i lunchrestaurangen frågade hon om det var ledigt vid hans bord där han satt ensam. När hon höjde hakan och drack av mineralvattnet fick han en snabb impuls att smeka ådrorna på den långa, svanliknande halsen, men lät naturligtvis bli. Stella och han var aldrig ett kärlekspar. Även om känslorna var djupgående passerades inte spärren som gjorde 2-1. Fritiden var begränsad och snäv, skolan krävde mycket. Men de cyklade, satt på kaféer och diskuterade, gick på konserter eller såg en film som de båda tyckte om. Hon brukade säga att de var syskonsjälar. Vad hon nu menade med det. Det fanns också något annat. En kärleksrelation skulle obevekligen störa studierna. De var aldrig hemma hos varandra. Kanske en outtalad överenskommelse. Han visste att hon för en billig peng hyrde ett rum med pantry och toalett hos en svensk släkting i en äldre villa i centrala Lund. Mer kände han inte till, och det var okej. Det var bra som det var, intalade han sig själv. Han värdesatte hennes vänskap mer än något annat. Hon var alltid glad när de träffades, och han hjälpte henne inför tentorna, oftast i universitetets bibliotek. Han kände att han betydde något för någon. En gång hade han kollat upp var villan fanns. Det kändes tryggt att veta var hon bodde. Jul, påsk och sommar åkte Stella hem till London, och när hon kom tillbaka till universitetet var allting som vanligt igen. Men det fanns ändå någonting som slagit rot och grodde i hans hjärta. Han var en vuxen man på 24 och hon en lika vuxen kvinna, ett par år äldre. Många var kvällarna när han naken...